omslaget kommer ju från en annan roman. Titeln har, finns i en annan roman. Baksidestexten som min förläggare satte ihop är från en annan roman. Och, så allting i boken är hämtat någonstans ifrån.
Men författaren är 100% genuin.
Ja, det kan man ju diskutera. Men
dokumenterat sänder Texttjuven, ett program om plagiat och litterära förfalskningar av mig, Petter Lindberg. För 12 år sedan debuterade Fabian Kastner med romanen Onne Irene. Boken om en levnadsrätt och olyckligt kär ung man fick ett entusiastiskt mottagande, tilldelades priser och hyllades av kritiker som i Onne Irene såg något nytt och fräscht. Men somliga kritiker vedade också något vagt bekant och till slut briserade bomben på tidningarnas kultursidor. Fabian Kastner hade gjort sig skyldig till plagiat, snott och lånat utan att ange källorna, och det fick man absolut inte göra, hävdade många kritiska läsare som låtit sig luras av den elegant sammanfogade debutromanen, som enligt Fabian Kastner inte innehöll en enda självständig mening eller egen tanke. Allting var lånat, till och med pärmbilden och baksidestexten var återanvänt gods. Men hur mycket får man låna utan att det betraktas som stöld? Vad är det som får författare att pröva såväl lagliga som konstnärliga gränser? Handlar det bara om makt, pengar och lättja? Och finns det överhuvudtaget något som gör skäl för beteckningen originell litteratur idag?
Det kanske finns olika former av plagiat, kanske man kan tala om. Det är lite för enkelt att bara liksom tala om plagiat och förväntas alla veta vad man syftar på.
I det här programmet ska ni få träffa författaren Fabian Kastner, som drev med etablissemanget genom att ur befintliga böcker skapa någonting helt nytt. Ni ska också få träffa två litteraturvetare som undersökt fallet Fabian Kastner och nyligen skrivit en bok om litterära förfalskningar.
När man tänker på litteraturen och speciellt i historisk perspektiv, så har författarna alltid imiterat, kopierat, citerat. Så det är en del av litteraturen, det är omöjligt att skriva i en vakuum.
Vi försöker placera den här diskussionen kring litterära förfalskningarna och fusk i litteratur i ett historiskt perspektiv.
Men förutom litteraturforskarna Sanna Nykvist och Outi Oja ska ni också få möta den i Norge bosatta universitetsamanuensen Vladimir Alfredo Chavez Vaca, som skrivit sin doktorsavhandling om just plagiat i litteraturen.
This is a very important question, and the thing is, it's very difficult to also define plagiarism, because you can see plagiarism from different perspectives. You can see it from a literary tradition, you can see it from law, from the copyright thing. Or you can also see plagiarism from the ethics, from the moral point of view.
Precis som Vladimir Alfredo Chavez Vaca säger, så är plagiering ett fenomen som kan betraktas ur väldigt många synvinklar. Det kan handla om en litterär tradition där man anspelar på och lånar gamla mästares grepp och formuleringar. Det kan handla om enskilda författares oärlighet och bristande moral, eller i slutändan om rent juridiska ärenden som har med upphovsrättsfrågor att göra. Också Sanna Nykvist och Outi Oja gör en grov indelning i sin nyutkomna bok Kirjalliset värennökset och skiljer mellan tre olika former av litterära förfalskningar.
Först har vi plagiater och sen koncentrerar vi oss på var gränserna går mellan liksom otillåtet och tillåtet citering. Sen har vi identitetsförfalskningar. Sen har vi sådana fall när en författare presenterar av en text som någon annans, i allmänhet någon känd författarens verk.
Men i det här programmet ska vi främst koncentrera oss på den första kategorin, rena texttjuvar som lånar, förvanskar och stjäl, för att de enligt Sanna Nykvist anser sig ha rätt till det.
Det är ju ganska vanligt till exempel att författarna själv säger att de har rätt att stjäla. Att det är deras metod. På det sättet, vi har också den uppfattningen att det finns liksom mer frihet just i könlitteraturen. Till exempel om man jämför könlitteraturen med andra typer av text, journalistiska texter och sånt, så jag tror nog att man kan låna mera i könlitterära och mera fritt i könlitterära sammanhang.
Vi liksom tänker att författare måste vara liksom såna som skapar sina egna idéer och tar upp de där idéerna. Det är fortfarande så att vi uppfattar författarna som sådana originala författare.
Genikult.
Ja, men det är hela liksom nu för tiden litterära kulturen som baserar sig på liksom författaren, att vi vill veta vem som har skrivit en text, annars kan vi inte liksom, vi kan inte tolka den, vi vet inte varifrån den kommer och sånt, och så vi behöver författarna att orientera i biblioteket till exempel, där måste vi veta att vem har skrivit texten för att kunna hitta den till exempel, och där är också liksom den tanken att författaren är liksom källan till världen i boken och garantin till dess autenticitet.
Man kan ju faktiskt tycka att det är lite märkligt att vi alltjämt förutsätter att författarna ska vara dygdiga, uppvisa en hög moral och i sina verk bjuda läsarna på autenticitet och originalitet som sina 1800-tals kollegor. När den finske författaren Paavo Rintala i sitt verk Mummonia Mannerheim beskylldes för att ha lånat av Leo Tolstoj, avfärdade han påstående med att säga att han i sitt författarskap lånat tankegods från Bibeln fram till idag.
Jos käytetään sanaa plagioiminen, niin voisin sanoa, että minä plagioin aivan tuolta Jeesuksesta Ristuksesta alkaen Yrjö Kallisen teksteihin saakka sitä henkeä.
En grundregel tycks vara, säger Sanna Nykvist, att skönlitterära författare som Paavo Rintala kan ta sig större friheter.
Vi har också den uppfattningen att det finns liksom mer frihet just i skönlitteraturen. Till exempel om man jämför skönlitteraturen med andra typer av text, journalistiska texter och sånt, så jag tror nog att man kan låna mera i skönlitterära och mera fritt i skönlitterära sammanhang.
Och om man skäl med stil så kanske man också blir förlåten på ett annat sätt.
Ja, det är det att om man gör det skickligt så är det liksom
bättre än att liksom skriva på ett dåligt sätt.
Författare skäl helt enkelt sådant som de gillar, säger Vladimir Alfredo Chavez Vaca.
Writers, I guess, they still try to imitate what they love and what they are impressed about. So but at some point, I guess also they will develop their own voice.
Men av stöldgodset vill ändå de flesta skapa något eget, säger Vladimir Alfredo Chavez Vaca, vilket leder in resonemanget på tankar om originalitet.
What do we expect of a writer? Is he going to do some sort of intellectual work? Then he's going to create something new. Despite we really don't know what new is. Are we talking about somebody who's taking different parts or different things from different writers and doing his own voice on a text? Or are we really thinking that originality as itself exists?
man kan som Vladimir Alfredo Chavez-Vaca verkligen undra om det idag finns någon litteratur som förtjänar att kallas originell eller om allting bara är ett slags återbruk.
Usually writers, they have their own strategies, communicative strategies, to see or to say, for instance, in the preface, for instance, in the author's note at the end of the book, or maybe one of the characters is talking in a dialogue about a certain book that is connected to that work. They find different ways to say to the reader, this is some sort of intertextuality, and this work should have a richer meaning if you also connect it with a previous work or previous works.
Hänvisningar, källförteckningar och citat gör det naturligtvis lättare för läsare att uppfatta lån och anspelningar på tidigare texter, säger Vladimir Alfredo Chavez-Vaca. Men när dessa saknas i en roman blir det genast lite knepigare. Och ännu knepigare blir det om författaren helt ägnat sig åt ett mekaniskt kopierande som totalt motsäger den föreställning vi har om originalitet.
And to do copy-paste, that's a mechanical work. So we don't expect that a writer does such a thing on his own work.
Jag har stämt träff med författaren Fabian Kastner på ett café i Stockholm.
Jag satt inte och tänkte på vad det här skulle kunna ge upphov till någon diskussion överhuvudtaget. Liksom, det fanns ingen plan så att det här ska liksom bli ett medialt spel på något sätt. Så, utan det var mer så det blev.
Det har gått 12 år sedan den skandalomsusade boken Oneirine. En roman som helt bygger på klippa och klistra metoder.
Ärligt talat så minns jag inte exakt hur alla tankar gick kring. Det var nog en längre process som det var lite olika saker som. Men jag tror att, och du frågade om det fanns något mer avslöjande i det här, så någonting som jag inte tror har uppmärksammats är kanske att hela den här berättelsen, den här historien här, ligger väldigt, väldigt nära en annan historia av Nabokov. Vladimir Nabokovs debutroman Mashenka. Och jag vill minnas att jag läste den där boken och tyckte att den hade ett ganska dåligt slut på något sätt. Och där kanske hela tanken började på att skriva om den här som med en annan vinkel på historien.
Och så skrev Fabian Kastner till verket och började samla textsjok, meningar och ord som i sin återanvända form skulle bli en helt ny bok.
Det är ju en uppenbar lek med liksom en viss litteraturteori som hävdar att det är på det här sättet som all litteratur skapas. Man kan se det som ett försök att skapa en roman utifrån ett färdigt recept som de lärde har förklarat att det föreligger. Men kanske också, undrar om inte det också kom på något sätt då från Nabokov som någonstans pratade om hur hans romaner tillkom, att han liksom plockade saker ur sin närmiljö och sen, alltså han lånade en soffa från grannen och kanske en figur från gatan eller något sånt där. Och det är ju naturligtvis så som all litteratur skapas, och kanske fanns tanken där, men ja, men om det handlar om en person som, vars, liksom, som läser väldigt mycket böcker, och det är kanske det enda som finns att plocka ur den närmiljön så att säga. Så där kanske tanken, en del av tanken föddes.
Men kan man tala om någon slags metod i det här fallet?
Ja, det fanns en väldigt utvecklad, om en väldigt enkel metod också. Och det var väl på något sätt, det här var ett sätt, det här var något som jag roade med mig själv. Och jag också jobbade som kritiker och läste väldigt mycket böcker, så att det var ett sätt liksom att, en slags förströelse, en slags pyssel att sitta och, för jag hade ju en tanke om vad det var för berättelse jag ville berätta och vart den skulle leda, och sen blev det, medan jag läste böcker så satt man och, ja men titta, här har vi någonting som passar in, och här har vi nästa mening eller nästa ord. Så där.
Ett slags litterärt pussel?
Ett slags litterärt pussel för min del. Så. Men sen tyckte jag att själva boken hade ju en genomtänkt idé. Så där. Och det finns ju ändå, det finns ju en berättelse i den här boken också. Som ändå liksom har någon slags tanke bakom sig. Så.
En del av förfalskningar har ju antingen en element av hyllning eller är. Till exempel man kan tänka på ett kapitel just i Kastners Oneirin är den som blev anklagats för att den är stolen från den franske författaren Georges Perec. Men den kan man lätt läsa som en hyllning till Perec och Perecs sätt att bluffa i litteraturen. Perec var ju medlem i den kända franska Oulipo-gruppen. Gruppen av sådär experimentella författare som gjorde också experiment med olika slags förfalskningar. Och till exempel, de har ett ganska roligt begrepp, plagiat per anticipation, sådär plagiat i förväg. När man tror att man har skapat någonting nytt och sen hittar den, att någon har redan gjort det, men så kan man tänka om saken och liksom tänka att det är någon slags plagiat i förväg, den där företrädaren.
Men i Fabian Kastners fall också det att om han inte hade blivit avslöjad som texttjuv, så hade ju boken aldrig fått den uppmärksamhet den fick i och med den här avslöjande. Men det hade varit en helt annan bok också. Jag menar på något sätt det att en kritiker går ut och säger att nu har han stulit långa partier av Georges Perec, det gör också att det blir en helt annan bok.
Ja, det är sant. Det är liksom att boken blir avslöjad är på något sätt liksom kodar i boken. Och därför är liksom alla de här andra författare som Kastner använder, de kan man inte liksom lika lätt hitta i texten. Men han har liksom bevarats Perecs, hela liksom historien som han tagit av Perec, och han har bevarats några namn i texten, så att folk som har läst Perec vill märka det att där finns en subtext i Kastners roman. Så den ville bli avslöjad, tror jag.
Kanske boken verkligen ville bli avslöjad som ett plagiat, säger Sanna Nyqvist. Om sina egna motiv säger Fabian Kastner att han absolut inte ville driva med läsaren utan skapa ett så helgjutet verk utifrån de textmassor som stod till buds.
Ja, alltså jag hade ingen sån tanke om att driva med läsaren, för den läsaraspekten av det hela fanns liksom inte med i mitt skapande när jag höll på med det här. Det var ingenting jag tänkte på. Så den hade ingen sån avsikt. Så. Men det kan man ju förstå att det är ju ingen kul sitt som kritiker att liksom bli lurad. Så. Och det var väl ett par, eller två var det ju, som hade synpunkter på det, som inte tyckte att det var så roande. Liksom.
Redan en del av kritikerna då Oneirin kom ut, så några kritiker som märkte nog att det finns liksom hänvisningar till olika sådär stora författare, så de tänkte att här är en debut författare som vill visa att han har läst jättemånga böcker. Men det är också det som jag tycker att det är intressant med boken, att den liksom avslöjar inte liksom helt och hållet, och att det går att läsa från olika perspektiv, tycker jag.
Jag började tänka när jag lyssnade på det att liksom kopiering har alltid varit liksom en del av utbildningen, liksom till exempel i konstutbildningen också. Om man vill bli en bra författare så brukar ganska många liksom unga författarna eller sådana människor som vill bli författare, så de praktiserar genom att kopiera någonting eller genom att skriva pastisser. Så jag tänker om den där Oneirine-verket kan liksom tolkas som en
skrivövning eller en
skrivövning på något sätt.
No, den påminner mig inte om andra sådana skrivövningar jag har sett. Där är nämligen, det är så svårt att hitta de här citat, och man liksom blir börjar eller jag tror att många citat är så korta, att det är faktiskt frågan om att om de är citat i, överhuvudtaget. Att om man tar bara två ord från en källa, så är det en citat eller är det bara att liksom återvinna ord på ett sätt som inte liksom inte är ganska vanligt i litteraturen, åtminstone i den längd som Fabian Kastner har gjort. Han påstår ju att han har inte skrivit ett ord i boken som är 140 sidor lång. Och jag kommer åtminstone inte ihåg sådana liksom så pass omfattande collager som skulle vara liksom helt och hållet collager i litteraturen.
Ja, men vill man hårdra det där så kan man säga att även om orden, eller vem är orden liksom, vi har ett visst vokabulär som vi använder väldigt mycket, ordet jag till exempel i en romantext, och då kan man ju ifrågasätta alla författares autenticitet lika mycket på något sätt. Och ofta så rör det ju som så här mikrocitat, ju enskilda enstaka ord liksom, och kanske man hittar det i en bok eller 10 böcker, och sen ska man på något sätt försöka bestämma sig för i sitt suddiga minne, ja, men vilken bok hämtar den ifrån egentligen, och så där, vilken bok ska jag välja ut i det här biblioteket.
Och det som är också märkvärdigt i Kastners fall, som de flesta av kritiker också kommenterade när boken kom ut, är att den är så stilsäker. Att man inte märker, vanligtvis så märker man liksom
skarvarna.
Ja. Och där ser man inte liksom det, om man inte vet att det är en collage, så kan man läsa den helt och hållet som en författares skapande.
När jag läste den så jag på något sätt försökte se de där skarvarna, men den är otroligt skickligt komponerad, för om man kanske inte skulle ens känna till den här plagiatdebatten, så skulle man ju nog ta det för en väldigt hel och väldigt sammanfogad berättelse.
Ja, det tyckte jag också att den var när jag läste den. Jag såg inte heller riktigt de här skarvarna, så ja, då är frågan om jag har gjort ett väldigt bra arbete med den, eller om det är så att den här berömda liksom författarrösten som man talar om att författare har kanske inte är så väldigt unik, utan kanske faktiskt är ganska skriver på ett snarlikt sätt, att det är någon slags genre som har vissa uttryck och så.
Men om vi då kort stannar vid det här med plagiat. Jag menar, det finns ju mycket syftningar på plagiat och stöld i den här boken, och jag menar det på något sätt nästan som läsare så börjar man på något sätt ana att här är något lite lurt i varje fall.
Ja, men det är ju klart. Och känner du dessutom till det, så hoppar du upp från varje sida i nästan varje mening och biter dig i näsan. Så det är klart att den är ju tänkt att väcka den känslan, eller aningen. Och sen tror jag inte att någon liksom riktigt kan tänka den tanken fullt ut, för det känns som att det är för galet liksom, att klistra ihop en bok på det sättet. Så. Men det är en spännande, det är en rolig tanke liksom, medan man läser den.
Mm. Det finns också en figur i den här boken som heter Hahnemann, som faktiskt på två ställen säger att allt moderna författare gör är att plagiera. Och jag menar, det är på något sätt ett slags sentens för den här boken.
Ja, min drivkraft. Ja, men nu minns jag ju faktiskt vad drivkraften var. Det är ju en väldigt modernistisk drivkraft, liksom det här att jag vill ju skapa någonting originellt. Och det är ju liksom den här modernismens krav att göra någonting nytt. Så. Och så har man den här känslan att, men vad kan jag göra som är nytt, och allting har ju sagts förut. Och den här historien av det här slaget finns det ju så många av redan. Så det här blev ju då mitt sätt att faktiskt försöka göra någonting originellt, genom att göra någonting som är 100% ooriginellt då.
Mäta graden av originalitet är svårt, men i fallet Kastner gjorde Sanna Nykvist faktiskt ett försök genom att jämföra Onerines satsbyggnad och ordval med Fabian Kastners senare böcker.
Jag hade som hypotes att den är mer originell än vad Kastner påstår. Men sen det är väldigt svårt att testa saken. Man kan ju inte liksom börja leta efter de här 1000 böcker som Kastner påstår att han har använt i Oneirin. När jag börjar läsa dem, det skulle vara några års arbete om man gjorde den med traditionella metoder. Men sen tänkte jag att vi kan ju testa det här från ett annat synvinkel genom att jämföra Oneirin med Kastners andra texter. Han har skrivit en annan roman, Lekmannen, som kom ut 2013. Och sen, han är ju flitig skribent. Han har skrivit väldigt mycket litteraturkritik. Och så jämförde vi med de här texter som åtminstone Kastres själv har inte erkänt som plagiater eller collager. Och jämförde dem med Oneirine. Jag fick hjälp av Alexi Vesanto från Turku universitetet som specialiserar sig på vad på engelska kallas authorship attribution. Och det är en sådär ganska nytt område på det sättet att metoderna utvecklas väldigt snabbt. Och det där, och han faktiskt använde olika slags metoder och alla gav ungefär samma resultat som var att Oneirine inte påminner särskilt mycket Kastners andra texter. Men när man sen tittade lite närmare på datan som Alexi fått ordboken, så kunde man se att det finns avsnitt som är väldigt nära till Kastners andra verk och sen avsnitt som är väldigt annorlunda. Så det kan också variera inom boken att det finns delar som är närmare till Kastners egen stil. Men det som de här nya metoderna har avslöjat är att det finns åtminstone någon slags originalitet. Att det är väldigt svårt för en människa att använda språket på ett sätt som skulle skilja sig väldigt mycket hans eller hennes vanliga sätt att använda språket. Så det är intressant att det finns omedvetet nivå på språket som avslöjar författaren.
Även om en förfalskare gör sitt yttersta för att härma en annan författares text, så finns det i den egna texten alltid omedvetna spår som gör det lättare för en forskare eller ett dataprogram att identifiera den som plagiat. Men ibland vill förfalskaren bli upptäckt. Ibland är motiven så personliga och märkliga att hemlighetsmakeriet och den personliga vinningen blir en bisak. Hämnd, upprättelse och självhedelse verkar vara betydligt vanligare motiv än pengar, säger litteraturforskarna Sanna Nyqvist och Outi Oja.
Men det att någon då faktiskt lägger ner så mycket tid och möda på en litterär förfalskning och utdelningen oftast är så liten, åtminstone i form av pengar, det förvånar mig en smula.
Och därför tycker jag att litterära förfalskningar är ju väldigt intressanta om man jämför med sådär bildkonstens förfalskare, där är motivet vanligtvis pengar. Mm. Ja.
Pengar är inte prio ett vad kommer till skönlitterära förfalskningar, tror jag. Man kan ju säga att skönlitterära förfalskarens ekonomiska vinning är sällan så stor. Kanske ett undantag som vi nämner här i boken är en amerikansk författare Mark Hoffman, eller förfalskare Mark Hoffman, som förfalskade Emily Dickinsons dikt egenhandig och lyckades sälja den med vad det för $21,000 som han fick genom en auktion. Och det var ganska mycket, men vanligtvis liksom får får förfalskarna inte så mycket pengar när de förfalskar. Men plagiering kan vara en lätt väg till framgång på en annan bekostnad, tror jag. Att jag tror att några plagiatorer strävar så mycket till konstnärliga framgångar att de lockar till plagiering.
Sanna, andra motiv?
Det här som vi har klassifierat som litteraturkritiska förfalskningar, där syftet är att kritisera litteraturinstitutionen eller kanske någon inflytelserik enskild kritiker eller bokförlag. Och då är det också vanligt att förfalskarna själv avslöjar det, eller sen har de någon slags grej att den blir avslöjad inom en begränsad tid, så att de kan fortsätta med att liksom berätta varför har de gjort det.
It's very interesting that you mentioned this thing of the money, because when we think about plagiarism, we can think that maybe this opposed to some sort of capitalist way, like I do this as a writer because I'm against the copyright law, or I am against intellectual property, for instance.
Enligt Vladimir Alfredo Chavez Vaca har många som gjort sig skyldiga till plagiering ett ideologiskt motiv. Somliga vill helt enkelt rubba ett kapitalistiskt system eller kringgå upphovsrättslagstiftningen. Fast å andra sidan verkar också framgångsrika författare bli föremål för beskyllningar, kanske av personer som tror sig kunna vinna en slant på att peka på likheter mellan sina egna verk och till exempel Harry Potter eller Da Vinci-koden.
Jag har alltid varit liksom förvånad över att i offentligheten stämplas ganska ofta en del fall som förfalskningar, fast de inte kanske är dem. Och jag tyckte att bäst skylla någon för plagiat är utan att granska saker noggrant.
Det är en skillnad till förr, till exempel, att nu för tiden är man ganska sådär rädd för att plagiera och att bli lätt anklagad för plagiat. Jag tror att idag det är omöjligt att vara en bästsäljare utan att i något skede bli anklagad för plagiat.
Precis som forskarna Outi Oja och Sanna Nyqvist konstaterar, så är plagiering ett fenomen som varken är särskilt nytt eller särskilt överraskande när det kommer till internationella bästsäljare.
Kirjailija J.K. Rowling kiistää plagiointisyytökset. Rowling kutsuu kopiointisyytöksiä absurdeiksi.
Lontoon korkein oikeus alkaa tänään käsitellä menestysdekkari Da Vinci-koodin plagiointisyytettä.
Både Dan Brown och J.K. Rowling har fått sin beskärda del av plagiatmisstankar. Och i deras fall hade väl i grunden handlat om någon som sett en chans att sko sig på de berömda författarnas bekostnad. Men i ett historiskt perspektiv har det här med plagiering sällan varit ett problem. Man lånar, förbättrar och hyllar föregångare genom att i sina texter anspela på tidigare mästare, säger Vladimir Alfredo Chavez Vaca.
This, from the literary point of view, it's something we have seen from medieval times. The rewriting of classics. That is something allowed from the literary point of view, because we, the readers, we know who is the original writer of the original source, of the original book. In this case, it's not possible from the copyright perspective. So it's plagiarism for the copyright, but it's not plagiarism from the literary point of view.
Också Fabian Kastners roman Onerine får ses som en hyllning till de tusentals författare som han läst under sitt liv och som han gillat, och i vars anda han velat skapa ett självständigt verk genom att paradoxalt nog låna varenda litterär byggsten. Men är han då en texttjuv, en självständig författare eller kanske någonting mitt emellan?
Men hur ser du på dig själv då? Är du, jag menar, författare, texttjuv eller någonting annat?
Nej, men jag ser med den här boken absolut. Jag har inga problem med så som författare till den. Det har varit det är min skapelse liksom. Det har jag inget, det är det ju, tycker jag. Sen har jag skrivit andra texter som är mer traditionella så liksom.
Texttjuven blir plötsligt en textkonservator. Någon som ger gamla texter liv genom att placera dem i ett nytt sammanhang. En ganska trösterik tanke som Fabian Kastner gärna underskriver.
Ja, ja, det är en fin, fin avslutning på något sätt.
Och då känns det här med texttjuv kanske inte lika hemskt, utan snarare en som på något sätt räddar böcker eller räddar ord eller meningar, och i bästa fall hela citat.
Här har du tänkt till, hör jag. Ja, det tyckte jag var fint. Absolut.
Du har hört Texttjuven, ett program om plagiat och litterära förfalskningar av mig, Petter Lindberg. För ljuddesignen stod Johan Hellman och producent var Staffan von Martens.